En podcast från Aftonbladet.
Turkey has blocked talks on Finland and Sweden joining NATO. Turkish President Recep Tayyip Erdogan accuses Finland and Sweden of harboring Kurdish terrorists.
At the White House today, it looked like smooth sailing, that Sweden and Finland will become the newest members of NATO to deter Russia from invading them like it did Ukraine.
They meet every NATO requirement, and then some.
But there's a catch. Turkey, which like all NATO members must sign off, is saying no. President Erdogan calling both Sweden and Finland guest houses for terrorists.
Ja, så här har det låtit ett tag nu, att det är Turkiet och president Erdogan som sätter käppar i hjulet för Sveriges NATO-ansökan. Men under tisdagens NATO-toppmöte i Madrid så vände allt. Nu säger Turkiet och president Erdogan ja till att släppa in Sverige och Finland i NATO. Och så här sa statsminister Magdalena Andersson sent under tisdagskvällen.
Som alltid när man gör den här typen av överenskommelsen, då kommer man att både och ge och ta. Vi har ju haft både många och långa och svåra diskussioner för att komma fram till det här. Men det är en helhet som vi kan stå bakom, som Finland kan stå bakom och som också Turkiet kan stå bakom. Och därmed så kan vi då ta nästa steg för att få nå en invitee-status i NATO.
Och NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg sa så här.
Today we met, we discussed and we find a good solution. And that's the way we solve problems in NATO.
Ja, Sverige, Finland och Turkiet har alltså träffats i Madrid under NATO-toppmötet och förhandlat. Turkiet har haft som krav att både Finland och Sverige tar tydlig ställning mot bland annat den kurdiska gruppen PKK. Och nu verkar alltså länderna ha kommit överens. Bland annat så ska Sverige vidta konkreta åtgärder för att utlämna terroristbrottslingar och också stötta Turkiet i sitt arbete mot kurdiska grupper som just PKK. Men president Erdogan har bråkat med Sverige sedan Sverige började andas om att gå med i NATO. Och i det här avsnittet så ska vi fördjupa oss i president Erdogan, hans ledarskap och varför han har varit emot Sverige i militäralliansen. Turkiet är medlemmar i NATO sedan 1952 och har två amerikanska baser i landet. Det pratas också om att Turkiet får göra de där skitiga men nödvändiga uppdragen för alliansen. Landet, som har runt 82 miljoner invånare, leds alltså av president Recep Tayyip Erdogan, som hållit sig fast vid makten under en lång tid. Och Erdogan är en populär ledare i landet, men inför nästa års val så har opinionssiffrorna börjat svikta och många har sagt att motståndet till ett svenskt medlemskap i NATO kan vara ett steg i ledet för att återvinna folkets kärlek. Men vem är egentligen president Erdogan? Hur är han som ledare och har hans krav på Sverige varit rimliga? Och hur ser relationen med EU egentligen ut? Turkiet har varit ansökansmedlem sedan 2005. Kommer de någonsin in i gemenskapen? Du lyssnar på Aftonbladet Daily med mig, Jenny Ågren. Och dagens gäst är Paul T. Levin, chef för Institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet. Jag ringde upp honom tidigare i veckan innan allt det här var klart för att prata om Erdogan. Och han får börja med att berätta vem presidenten egentligen är.
Erdogan är Turkiets mest populära politiker fortfarande. Han är både älskad av många och hatad av många. Han delar landet. Han har regerat sedan 2002, så det är i runda tal 20 år som han har styrt landet. Och han har gjort landet allt mer auktoritärt. Han är en lång och karismatisk person som kommer från modesta omständigheter. Han föddes på Svarta havskusten, ett område som är känt för att nationalistiska partiet har ganska starkt stöd där. Och sen så flyttade han till Istanbul där han gick på en muslimsk skola och sen på universitet och tog en ekonomexamen eller managementexamen. Och fostrades i det islamistiska välfärdspartiet där.
Och då drog han igång sin politiska bana?
Ja, det gjorde han. Han formade så att säga i Välfärdspartiet och blev också borgmästare i Istanbul. Han var en populär borgmästare på 90-talet. Men mot slutet av 90-talet så slog man ner på Välfärdspartiet som man menade bröt mot de krav på att partier måste vara sekulära i Turkiet. Erdogan själv hamnade i fängelse för att ha reciterat en dikt som ansågs vara islamistisk i princip. Och därefter, när han kom ut från fängelset, så grundade han tillsammans med två andra det som heter AKP, Rättvis- och välfärdspartiet, som var en slags arvtagare till det här uttalat islamistiska välfärdspartiet, men som profilerade sig mer som ett parti i kristdemokratisk så att säga anda. Alltså ett parti med muslimska troende politiker, men där partiet i sig var ett demokratiskt, icke-konfessionellt parti.
Mm. Du var inne lite på det i början, att han är otroligt populär och han har ju verkligen klamrat sig fast vid makten. Först som, förutom borgmästare då, premiärminister och nu president. Hur skulle du säga att landet har förändrats under hans år vid makten?
Mycket. De första åren vid makten så förvånade han en del kritiker framförallt och ingav en del hopp hos många, inklusive minoriteter i Turkiet. Han genomförde ett antal demokratiska reformer. Han fortsatte en ekonomisk politik som den tidigare regeringen hade infört. Anledningen kan man väl säga till att han och AKP kom till makten, det var att landet hade genomgått en mycket svår ekonomisk kris 2001. Så under de första åren så skedde då reformer, ekonomisk tillväxt och också ett närmande till EU som tidigare regeringar hade initierat. Och 2004-2005 så blev Turkiet formellt ett ansökarland. Men sen delvis som ett resultat av olika maktkamper. De här maktkamperna ledde delvis då till att regimen blev allt mer auktoritär. Man slog tillbaka med icke-demokratiska medel mot sina fiender. Och det är också så kan man väl säga att Erdogan hade egentligen ingen rejäl demokratisk skolning. Han är inte skolad i någon sån demokratisk tradition. Och successivt de senaste kanske 10 åren så har landet blivit allt mer auktoritärt. Han har gjort sig till president. Han har också drivit igenom en grundlagsändring som har skapat ett presidentstyre som ger honom väldigt mycket makt.
Ja, nu var du inne på det här också med EU och ett eventuellt medlemskap där och sådär. Hur går det egentligen med det? Hur är relationen med EU?
Relationen med EU är idag, den är frusen kan man säga, den är väldigt dålig. Historiskt sett så kan man väl lasta båda sidor för detta. Dels därför att Turkiet inte mäktade med att genomföra många av de reformer som krävdes för att bli medlem. Men också för att många länder inom EU kanske aldrig egentligen var seriösa när de öppnade dörren till Turkiet. Ett stort och historiskt muslimskt land. Och det fanns därför en hel del motstånd inom EU. Och man stängde så att säga dörren mot Turkiet nästan i samma ögonblick som man öppnade den. Och det här har upprört många turkar och det är många som känner sig besvikna av det och tycker att de har blivit orättvist behandlade helt enkelt av EU. Europaparlamentet vill att man ska avbryta medlemskapsförhandlingarna med Turkiet. De som argumenterar för att man inte ska göra det menar att det skulle stänga dörren till Turkiet för all framtid för att man skulle behöva enhällighet inom EU för att öppna upp dem igen. Och att det är bättre att bibehålla relationen med Turkiet som den är därför att man kan då ge stöd till civilsamhällesorganisationer till exempel. Och sen så Turkiet ändrar sig till exempel vid ett maktskifte så skulle man kunna öppna upp förhandlingar igen.
Vi är snart tillbaka.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Och sen är det ju så här, Erdogan är ju inte så förtjust över att Sverige vill gå med i NATO. Vad är problemet?
Ja, det man säger är då, jag tror man får gå in lite grann i historiken. Turkiet har haft en hel del konflikter med andra NATO-medlemmar under en tid. Och dels har det att göra med att Erdogans världsbild och ideologi, ja, den skiljer sig egentligen från dels då tidigare regeringar i Turkiet, men också från många av dess allierade, där man inte ser landet som en naturlig del av västalliansen. Man ser inte nödvändigtvis demokrati som det viktigaste, och institutioner, stabila institutioner och så vidare. Och man vill ha ett starkt oberoende Turkiet som bedriver en egen utrikespolitik där man visserligen fortfarande är medlem i NATO, men man har många andra ben också. Och man ser också en världsbild där EU och USA inte dominerar, utan att man tror att Kina, Ryssland, aktörer som Turkiet växer fram som alternativa poler, så att säga. Och det gör att liksom Turkiet inte längre identifierar sig helt och hållet med NATO-alliansen. Och det finns Turkiet premierar sina egna nationella intressen. Och en av de viktigaste frågorna för Turkiet är kurdfrågan. Och den ser man idag som i princip en terroristfråga, en fråga om terrorbekämpning. Och man har länge varit osams med många andra NATO-medlemmar om deras stöd till och samarbete med en kurdisk milis i Syrien som har hjälpt till att bekämpa IS. Och där Turkiet ser dem som den syriska grenen av PKK, den terrorstämplade organisationen som Turkiet har bedrivit en blodig kamp med sedan 80-talet. Och Sverige kommer in då som ansökningsland i den här konflikten där Turkiet har försökt men misslyckats att få gehör för sin ståndpunkt. Och där Sverige kanske sticker ut som extra kurdvänlig, som har satsat på att ha relationer med de här syriska kurderna och stötta dem. Och då vill Turkiet inte ha in ett till land i NATO som så att säga inte driver deras linje. Det är väl ett sätt att se på det i alla fall. Det kan finnas andra dimensioner också, till exempel inrikespolitiska eller relationen med andra NATO-medlemmar eller Ryssland också.
Är Turkiets hållning gentemot Sverige rimlig, tycker du?
Det beror ju helt på vem du frågar, förstås. Jag har ju dagligen samtal med många turkar på sociala medier som tycker att deras hållning är fullt rimlig. Det är väl, jag skulle säga så här, flera av de krav som Turkiet ställer är så att säga bevisligen bygger på falsk information, och krav som inte är rimliga, som till exempel att Sverige skulle lämna ut personer som har dött för ett antal år sedan, eller personer som är publicister och är absolut inte terrorister. Så vissa av kraven kan man liksom ganska lätt egentligen avfärda och som orimliga. Sen så kanske man också kan se en del av de här kraven som maximalistiska, alltså en utgångspunkt i en förhandling. Att man ställer högt ställda krav som man vet att man inte kommer få igenom alltihopa, men man vill få igenom åtminstone en del. Och det är klart, om man ska liksom sätta sig in i hur många turkar, inte bara Erdogan, ser på det, vilket jag tror är en värdefull övning i alla fall, så är det ju lite grann som om vi i Sverige hade bedrivit en kamp med till exempel Al-Qaida som hade tagit många tusentals eller tiotusentals människoliv, Och i Turkiet så får då al-Qaida personer demonstrera fritt med al-Qaida-flaggor och så vidare. Så det känns ju så från turkisk sida som om vi inte tar det faktum att PKK är en terroriststämplad organisation på allvar. Sen kan man väl säga att det har att göra med den svenska terrorlagstiftningen som hittills har varit ganska svag eller liberal, och också yttrandefrihetslagstiftningen som ger stora friheter till personer. Men ja, det är två skilda synsätt på en fråga, alltså kurdfrågan, där vi ligger långt ifrån varandra. Turkiet har ju en, vad man brukar säga inom IR, internationella relationer forskningen, en säkerhetiserad syn på kurdfrågan. Det handlar alltså om antiterroristbekämpning i huvudsak. Medan jag tror för många i Sverige så handlar kurdfrågan också om minoriteters rättigheter. Och Turkiet vill att Sverige egentligen anammar den turkiska synen, och det är ju liksom svårt.
Det är ju så, Erdogan, vi har ju varit inne på det, att han har klamrat sig fast vid makten under många, många år. Paul, vad tror du om hans politiska framtid?
Just nu ser den mer oviss ut än kanske vid något annat tillfälle, möjligtvis undantaget kuppnatten 2016. Han ligger pyrt till i opinionsundersökningarna, och helt plötsligt då så ser det ut som att Erdogan, när han går mot vad som ska vara val i juni 2023, kommer att förlora de valen, eller det finns i alla fall en stor risk för honom om oppositionen inte spelar bort sina kort, så att säga. Men det finns alltså en inte helt obetydlig risk att han faktiskt förlorar makten, och det betyder också, skulle jag väl bara lägga till med risk för att det blir långt, att det finns en risk för turbulens det närmaste året i Turkiet. Kanske så blir det nyval så snart som i november. Det är många som tror att han kommer att förbjuda det pro-kurdiska partiet, det tredje största partiet i parlamentet. Och jag kan se att det grundläggande problemet är att Erdogan riskerar att förlora makten. Men han har inte råd att förlora makten. Det är för mycket som står på spel för honom. Så frågan är liksom, vad kommer han att göra och vad är han beredd att göra för att se till att han inte behöver lämna ifrån sig makten?
Tack för idag, Paul.
Tack, tack.
Sist här hörde vi Paul T. Levin, chef för Institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Och som vi sa i början, den här intervjun är alltså gjord innan länderna kom överens. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.